Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alexander Isak började på bänken för Real Sociedad i helgen, men det var en annan skandinav som klev fram och målade i helgens La Liga. Cristiano Ronaldo bommade straff, men den gamla damen såg läskigt synkad ut från start när laget tog sig till cupfinal i Italien. Och nu börjar publiken återvända till arenorna i Europa.
Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt.
Inte mindre än drygt 8 miljoner italienska hushåll knäppte på sina tv-apparater den här helgen då Juventus tog emot Milan i den italienska cupsemifinalreturen. Det innebär att det var säkert uppemot 15 miljoner italienare som såg Juventus nolla sig vidare till final där Napoli väntar redan på onsdag kväll. Omsatt i svenska siffror skulle det vara som om 2,5 miljoner svenskar skulle se IFK Göteborg möta Malmö FF i en svensk cupsemifinal. Det ger lite perspektiv på hur stor del av det italienska samhället fotbollen sätter sin prägel på. Och nu öppnar makthavarna i landet för att eventuellt börja släppa in publik redan i juli månad. Även om det finns andra europeiska länder som redan har börjat öppna upp för publik. Kevin.
Yes, det stämmer alldeles utmärkt. Vi fick ju till exempel se La Liga nu en FIFA-publik som gav en viss form av atmosfär, må jag säga. Jag som FIFA-spelare känner igen den, men jag kan tänka mig att den åskådaren, som inte var med FIFA-publiken blev nog rätt så chockad. Det var lite glitcha här och där, eller vad säger du Jesper?
Ja, det var lite speciellt ljud. Jag måste ta in Mattias Konch här och kolla. Vad tyckte du om det här FIFA-ljudet?
Nej, men, ska jag vara helt ärlig så det gav ju lite mer atmosfär, det måste jag säga. Sen är jag ingen FIFA-spelare, så jag kan inte relatera till något. Jag tror aldrig jag spelat FIFA hela mitt liv. Men varje liten grej som man kan få det att bli lite verkligare är väl ändå ett steg i rätt riktning, tycker jag.
Jag kan ju också tycka att om man jämför med vad man har sett i Bundesliga ibland, det finns också alternativ där att ha en form av ljudkuliss. Jag tycker att det ger ändå något. Om man har till exempel en fotbollsmatch på i bakgrunden, man hör kommentatorerna, man hör bollen slås och sen hör man det här lilla bruset som ska vara fans, då tycker jag ändå att det känns som back in the days, så att säga. Så självklart är det här inget vi vill ha långt framöver, men jag tycker det är ett bra alternativ för nuvarande stunden.
Jag gillar också det här. Jag har ju börjat kommentera fotbollsmatchen nu igen på C-more och det blir som ett extra stöd lite grann. Man känner sig lite tryggare med det här ljudet i bakgrunden. Jag tror lyssnarna, tittarna känner lite samma sak. Och sen ska vi väl lägga till, Kevin, att i länder som Serbien och Ungern så tillåter man nu publik att komma in på arenorna igen.
Exakt, där har de ju gått emot alla andra ligor. De kör ju full fart i Serbien och Ungern. De har fulla läktare, de kör med bengaler, de kör... ja, hela fotareidan, om man nu kan kalla det så. Det är fullt östa. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det känns väldigt märkligt, tycker jag personligen, när man ser så starka restriktioner i resterande världen.
Och det är inte så att publiken har masker på heller, va?
Inte vad jag har sett. Det är som om det vore vilken dag som helst.
Som om coronan aldrig funnits överhuvudtaget. Och... i svallvågorna efter corona så får Bayern München inte köra sin traditionella öldusch när de vinner titeln, för titeln kommer att vinna under de rådande omständigheterna just nu.
Stämmer alldeles utmärkt. De kommer ju vinna i morgon, kanske tisdag, när de möter Werder Bremen. Om de vinner den matchen, då har de sin 30:e ligatitel, men då blir det som sagt ingen öldusch. Vi är ju vana att se Bayern-spelarna springa runt med stora Weissbierfass och hälla över sig, men på grund av hygien aspekter får detta inte gå igenom. Så ingen öl för Bayern-spelarna ute på planen.
Vad ser du om det, Koncha?
Ah, det är en katastrof, helt klart. Alltså, vad är en ligatitel för Bayern utan den här kastade ölen? Det finns ju inte på kartan. Men jag tror så här, tyskarna är ganska påhittiga. De kommer hitta på något alternativ, det är jag helt säker på.
Det blir mer tysk fotboll lite senare i programmet, men nu ska vi ta oss vidare.
Låt oss ta oss vidare till den apenninska halvön eller den italienska stöveln, om ni så vill.
Det är klart för final i den italienska kuppen sedan Juventus 0-0 hemma räckt mot Milan i semifinalreturen. Och Napoli fått med sig 1-1 i returen mot Inter och vann totalt 2-1. Och när italiensk fotboll återvände i våra tv-apparater så fick vi se en enorm styrkedemonstration från Juventus första halvtimman, Koncha.
Ja, så är det ju helt klart. Första halvtimmen, 40 minuterna, var ju spel mot ett mål egentligen. Juve satte en enorm press. Man såg direkt att Sarri sagt till sina mannar att pressa väldigt högt. Och så som Milan såg ut den matchen och så som de sett ut över stora delar av det här året så har de inte riktigt kvaliteten att ta sig ur högt pressspel. Så att visst fick de väldigt stora problem och de kom inte riktigt loss och bollen kom tillbaka fort och pressen fortsatte och det är klart att får man säga en man mindre när Rebic blir utvisad så blev ju resan ganska jobbig.
Men till och med Juve-tränaren Maurizio Sarri var överraskad över att Juve kunde bjuda på drömfotboll direkt efter det här långa breaket.
Det kan ha varit något av det mest häpnadsväckande vi sett sedan Kopparvallen 1972.
Ja, men det är inte många som har satt tajmingen riktigt. Jag såg en hel del matcher igår där det var ganska enkla tekniska missar och det var bollen som kom lite långt ifrån på första touchen och så vidare. Så att man märker att spelarna är lite rostiga, vilket är helt normalt. Man har ju ändå varit borta nästan 3 månader och man har ju faktiskt inte kunnat träna så länge full trupp heller, utan man har stegrat upp träningen så att det kommer att krävas lite tid för att alla små detaljer ska sitta. Men det var imponerande att se att de var så samspelta så snabbt.
Min fråga till er är, hur ser det egentligen ut inför Serie A-premiären? Det är ju kommande dagarna, men Juventus är inte som är där uppe i toppen och slåss. Det känns ju som en rejäl fördel att få in de här matcherna i alla fall. Precis som det är inne på. Spelarna har inte spelat på ett par månader. Juventus visar upp drömfotboll efter 30 minuter. Jämför man också Inter och Juve, vilka tycker ni ser starkast ut just nu? Är det tydligt?
Jag tycker Juve ser starkare ut. Vad jag inte tyckte om, det var ju egentligen hur Inter såg ut sista månaden, en och en halv månaden, när de inte alls kom upp i den nivå som de visat över vinterhalvåret där. Så att jag ser idag Juventus som ett bättre fotbollslag än Inter. Men vi vet också vilken potential Inter har. Kan man få igång Lautaro, kan man få igång Lukaku och de här grabbarna, då blir de väldigt svåra att göra med också. Men idag är Juventus ett bättre lag i bättre form. Och som du säger, Kevin, de här matcherna man får några minuter av värdefull tid i benen. Så att visst, en liten fördel är det.
Det jag tycker är ganska häftigt när det gäller de här två lagbyggena är att jag tycker Inter var så långt ifrån för något år sedan när det gäller slagstyrka. Men att man i princip tycker jag har ett minst, tycker jag, lika bra lag som kliver ut på planen åtminstone från start. Alltså bästa elvan med Christian Eriksen som spelar bakom Lautaro och Lukaku. Och det vi fick se i helgen var ju en Alexis Sanchez som verkar vara tillbaka i gammal stor form och sätta press på Lautaro. Och jag ser inte att, förutom Ronaldo då, att Juventus har en så här stark trippel. Jag älskar personligen såklart Dybala. Men jag tycker de här tre är nog faktiskt vassare än Juves bästa tre.
Jag tycker det är intressant vad du nämner där, Jesper, med Alexis Sanchez. Jag såg att italiensk press skriver nu att Alexis Sanchez knackar på den där dörren riktigt ordentligt om inte Lautaro Martinez börjar göra mål, så som det heter. För att han har inte gjort något mål de senaste 6 matcherna, och Alexis Sanchez, om han kommer upp i den formen som vi är vana att se honom i Arsenal-tröjan, då kan det ju gå riktigt undan.
Det vi pratade om tidigare här i programmet är ju vad Lautaro nu går och funderar på, och det syntes på planen att han är störd av det som händer runt om honom, den uppmärksamheten han har fått, att Barcelona är där och knackar på, och det har han inte råd med om han ska behålla sin plats i laget. Och då vet jag inte hur den här affären med Lautaro slutar faktiskt.
Ja, det blir spännande att se om just den affären kan sätta stopp för titeln för Inters del, om man nu ska vara så krassa. Juventus har ju självklart en fördel i det hela, men säsongen är långt ifrån över.
För Milans del då, Mattias, så tycker du att de såg ut här i fredagskväll?
Jag tyckte de hade ganska mycket problem, och det syntes lite grann, till exempel att Theo Hernandez är borta. Jag tyckte att de har lite klen uppställning, om man ska vara helt ärlig. Att bygga anfallsspelet, att hänga upp det på Bonaventura, Calhanoglu, Paqueta, Leao och Rebic när inte Zlatan är på planet, det blir lite klent. Och när man inte har Hernandez som kan kliva fram offensivt, utan man har Calabria och Conti och de här ganska solida ytterbackarna, det blir inte så hårt tryck, det blir inte så mycket tyngd att lägga in. Så att ja, de har lite problem. Paqueta är också en spelare som i de här matcherna bör kunna kliva fram och visa sig. Visst, han blixtrade till ibland, men han får inte ihop det. Alltså, han saknar tajming med sina lagkamrater. Och jag vet inte riktigt, det är inte alls den spelare de förväntar sig att få in. Så att jag tycker att han bör prata med sin agent och se om man kan hitta en annan lösning. Ja, annars så stred de på bra med en man mindre. Och vaskade faktiskt fram en del kvalitativa målchanser i slutet. Men jag vet inte, det kändes bara lite klent framåt. När väl bollarna kom in i straffområdet så var det ju en spelare som kom in där lite halvtrött. Så att de har en del att fundera på, och framförallt måste de förstärka laget. Jag tycker de måste få in mycket mer offensiv kraft. De borde få in en riktigt bra playmaker som en tia, och sen såklart när Zlatan är borta också börja tänka på att här måste vi få in en riktigt bra striker också, för att det saknar de idag tycker jag.
Du nämner Paqueta här. Jag tycker att han var provocerande ointresserad i den här matchen i fredags, och att man allt för ofta sett honom rätt så ointresserad, och det här är någonting han har dragit med sig tidigare under säsongen.
Ja, men så är det. Jag förstår inte riktigt heller. Han är en drömförening med fantastiska egentligen medspelare. Jag vet inte riktigt om det sitter mentalt eller om han... jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt svara på vad som försiggår hos de här spelarna som inte riktigt har kroppsspråket eller inställningen med sig när man ska gå ut och leverera på plan. Så att, det är en gåta där. Man ser att han har boll i sig, men han får inte riktigt ihop det.
Gennaro Gattuso, relativt ny tränare i Napoli. Han tog sitt lag till final nu och kan vinna sin första Coppa Italia-titel som tränare. Hur ser du detta Napoli mot Juventus nu på onsdag kväll?
Ja, men det blir en superintressant match. Alltså, vi har ett lag som har kvalitet, men framförallt har de fått in genom Gattuso attityd. Jag tror det är det de har saknat de sista åren. Självförtroende, attityd. Och verkligen tro på det man sysslar med. Sen har han ju varit ute och sagt själv att laget måste göra en fantastiskt bra insats om man ska kunna rå på ett Juventus som har en vinnarkultur, och det är ett gäng mästare som står på andra sidan, har ju Gattuso sagt. Så att det kommer att krävas en jättefin prestation av Napoli om de ska kunna rå på Juventus. Men vi har sett det förut. Inställning kan slå den här kvaliteten som Juventus har, helt klart.
Så står det nu klart att både Thiago Silva och Edinson Cavani lämnar Paris Saint-Germain. Och samtidigt som jag välkomnar in Alexandra Jonsson, så har jag faktiskt en idé för båda de här spelarna. Allra först Thiago Silva. Det måste väl ändå vara Pep Guardiolas drömvärvning. Nu kan han ha löst mittbacksproblemet i och med att han redan har Laporte där och de andra är odugliga. Om Thiago Silva får välja själv, då går han till Milan. Vad säger du, Alexandra?
Nej, jag tycker det låter rätt bra det du säger. Att det hade varit en perfekt värvning för Guardiola. En typ av spelare som passar in också i tänket hur han vill ha sin fotboll. Men Milan också ett väldigt bra alternativ. Ur spansk synvinkel så ser jag väl egentligen ingen klubb som för tillfället skulle passa så bra för honom i hur det ser ut just nu i Spanien.
Ja, jag tycker det är väldigt intressant där, Jesper, med Manchester City. Jag har ju hört att flera andra brittiska klubbar är intresserade av den äldre brassen Thiago Silva, bland annat Spurs och Everton. Men varför inte City? Du nämner där Laporte, han är ju definitivt nummer ett bland mittbackarna just nu i truppen. Han har ju tyvärr varit väldigt skadebenägen, men om han håller sig frisk och har en Thiago Silva bredvid sig så kan de ha ett riktigt fint mittbackslås där. Otamendi är ju också i klubben, men han är ju en fara för samtliga spelare på planen, även sina egna. Så ja, det hade varit en riktigt fin nyförvärv för Manchester City om man får in en Thiago Silva på free transfer. Lite Bayern München-aktigt om man får ta in de tyska kopplingarna.
Jag har en liten idé när jag hör Thiago Silva. Ni får rätta mig om jag har fel, men trivdes inte han otroligt bra i Milan? Och jag tror när man är 35 år så kanske man lägger hela det här Europaspelet åt sidan och kanske tänker mer på familjen. Nu vet inte jag riktigt, det verkar som att familjen trivs väldigt bra i Milan också. Så att, men tänk dig Thiago Silva, 35 år gammal, gå in och bilda ett trebackslås med Musacchio, alternativ Kjär, Thiago Silva i mitten och Romagnoli till vänster. Den trion kan ju få offensiva ytterbackar och trycka fram. Till exempel Theo Hernandez. Och så har man Castillejo på andra sidan. Snabbhet och ändå defensivt ansvar med Hernandez. Det betyder att man sen kan plocka in spelare i mitten och plocka in fram. Då får man ett helt annat tryck och en stabilitet bakåt med de här tre bra spelarna. Kan man behålla kanske Kessié och Benazer ett tag så kan man ha dem som sittande lås. Då har man fem defensiva och kan ha fem man som bara går framåt. Det är bara en idé jag fick när jag vet om både hans ålder, situation och hans kärlek till staden. Och vem vet, kanske tar han med sig Cavani. För de lämnar ju som ett par. Kanske är de så bra vänner så följ med mig till Milan. Hoppa in här längst fram. Nu när det är lite osäkert vad som händer med Zlatan. Så att, vem vet, vi kanske ser Cavani där längst fram också.
Jag tycker det låter väldigt kittlande tanke där, Concha, med Thiago Silva och Cavani. Den enda lilla punkten som jag skulle vilja sticka fram att detta inte skulle kunna gå igenom är om en viss Ralf Rangnick ansluter till AC Milan som en så kallad tränare slash sportchef. Den gode tysken är ju inte ett sånt stort fan av kanske alltid ha de äldre spelarna i truppen. Han är ju en sån klassisk tränare som försöker hitta de här unga lovande diamanterna och bygga fram ett lag. Men han är ju också smart och inte dum, så att man behöver ha en viss rutin i laget. Och det vet ju speciellt du som har varit spelare kanske, att det går inte bara att ha ynglingar som springer runt på planen. Så ja, det är spännande framtid går Thiago Silva och Cavani till mötes.
Ja, det var min idé när det gäller Thiago Silva. Och vad det gäller Edinson Cavani så har jag två förslag. Det första är såklart Atletico de Madrid som alltid satsar på att ha två anfallare. Det ska vara två anfallsstjärnor, löpare. Och jag tror Cavani i det här läget i hans karriär inte lika prestigebenägen att starta matcher. Ändå skulle han bli deras bästa målskytt, tror jag, direkt när han kommer dit. Han är lite underskattad som målskytt. Han skapar nog mer målchanser än någon annan får, vad jag vet, i fotbollsvärlden, även om man inte sätter dit allt. Och dessutom är han ju en löpare av rang. Jag vet heller inte någon anfallare som öppnar upp så mycket ytor för sina forwardskollegor. Mitt andra förslag är att Inter släpper Lautaro för de här stora pengarna. Behåller Alexis Sanchez, plockar in Edinson Cavani, så har de en fruktansvärd trio till nästa säsong.
Kort fråga där, Jesper, då med rivaliteten. Edinson Cavani har ju spelat i Napoli, som vi alla vet om. Hur är det att gå då till ett Inter eller ett Milan som vi antyder här? Tror du det skulle vara några konstigheter där att han skulle känna att ah, nu är jag inte lojal längre till Napoli, eller trodde han bara han kör sitt race?
Det är såklart så att napolitanerna kommer bli besvikna, men den stora rivaliteten finns ju inte för Inter, utan det är ju många spelare genom historien som har flyttat runt i de här klubbarna, och den som senast ryktades till Inter från Napoli var ju Dries Mertens, som är på väg att förlänga nu då för Napoli. Så det finns liksom ingen oro vad det gäller det.
Ja, okej, okay, jag förstår. Men jag gillar idéerna, jag gillar tankarna, och jag tror definitivt att Edinson Cavani skulle tillföra en hel del både i Serie A och i La Liga. Jag har svårt att se att han kanske skulle gå till en Premier League-klubb. I Tyskland har jag också svårt att se att han skulle ansluta till någon klubb om inte Hertha Berlin med en viss investerare Lars Windhorst vill lägga extra mycket krut på en anfallare som de faktiskt är ute efter. Men ja, Italien eller La Liga?
Jag tror Edinson Cavani, han kommer nog vilja hålla sig runt Medelhavet. Jag tror inte han är så himla sugen på att hoppa in i en riktig regnigt England när man är 33 år. Jag tror han vill dricka sin matte ute på terrassen och titta ut över Medelhavet, det tror jag helt säkert.
Jag tror också att Atletico Madrid känns som ett starkt alternativ för honom. De har ju varit väldigt intresserade av honom tidigare, och det är inte så att Atleticos anfallsproblem har försvunnit, utan egentligen är det, om man såg matchen nu bara i helgen här, så var det en av de grejerna som stod ut ännu en gång, är att man har svårt att skapa och göra mål. Så att få in en spelare som Cavani är någonting som jag tror Simeone och Atletico verkligen skulle behöva, och verkligen skulle göra allt vad de kan för att lyckas få till.
Och sen tror jag också konstellationen Costa-Cavani. Alltså, kittlar inte den?
Definitivt, definitivt. Och sen nu så fick ju Costa äntligen till ett mål i helgen. Så det är ju möjligt att han kan komma igång igen. Och får man till de två tillsammans, så hade det varit ganska kul att få se.
Ja, alltså när bollar kommer in i straffområdet och de två hästarna står där inne. Det är väldigt tufft att försvara. Alltså, för de är ju otroligt starka på huvudet båda två.
Definitivt. Och det känns som ett väldigt typiskt Atletico Madrid-anfall också, om man kan få till den konstellationen.
Och det som talar emot Milan för Cavani är att han är nog lite mer sugen på att spela i Europa. Han är nog inte riktigt klar. Thiago Silva däremot, 35 år, går mot sina 36-37. Han kanske inte resonerar på samma sätt. Jag tror Cavani har mycket mer i sig, och han är inte klar ute i Europa. Och tills Milan ute i Europa kan dröja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi inte ta oss till Spanien? Det är ju inte bara golfbanorna som är bra där nere.
Spanien är ju ett av de länder som drabbats allra hårdast av covid-19, men det är ju också så att det här har ju förbrödrat människor på många sätt, Alexandra. Och vi har sett en hel del fina gester den här helgen.
Det har vi definitivt. Och att börja med i Madrid, som är en av städerna som drabbats hårdast, inte bara i Spanien men hela Europa, så var det både rörande och lite emotionellt att se när Leganés gick ut för att spela. Då hade man, som det inte finns några fans på läktaren, valt att sätta matchtröjor och en blombukett på varje stol för en årskortsinnehavare som har gått bort under covid, och det var ganska många. Så att det var ganska rörande att se när Leganés gick ut. Sen utöver det så har vi till exempel i Real Sociedad, där valde man att över sina tomma stolar sätta upp lite illustrationer. Man har ju en klubbillustratör skulle man kunna kalla det. Och några av de illustrationerna var i stort sett bilder från på essential workers, så att säga doktorer, de som jobbar i matbutiker, som jobbar med att köra bussar och kollektivt och alla sådana här jobb som man måste hålla igång även under en lockdown. Men även familjer med föräldrar som har behövt jobba med att ta sina barn. Och sen under de bilderna så var det en bild på Real Sociedad-spelarna som applåderade dem, som var väldigt fint. Men sen är det inte bara coronaviruset som det varit fokus på heller, utan vi hade en väldigt fin gest av Diego Costa när Atletico Madrid och Atletic Club möttes, när Diego Costa gjorde mål och sprang till bänken och höll upp en tröja av Torresia, som är en damlagsspelare i Atletico Madrid som för någon vecka sedan fick och hade akut hjärntumörsoperation som gick väldigt bra. Men det var väldigt fint, och det har det snackats om väldigt mycket i Spanien, om just den gesten. Sen utöver det så en annan liten rolig grej att ta upp är att Villarreal ska ju spela sin första hemmamatch nu i veckan och har förberett med att sätta upp supportrar över hela läktaren, ungefär som Borussia Mönchengladbach gjordes också, med klippt ut spelare eller fans. Och då en före detta spelare, Bakambu, hörde av sig till Villarreal och frågade om de kunde sätta upp honom där också. Så han sitter med fansen, som är lite kul. Och sen hade vi ju igår när Real Madrid spelade och Marcelo gjorde mål, så valde han att gå ner på ett knä i Black Lives Matters gest. Så att det var väldigt många fina gester och fokus inte bara på fotbollen i Spanien den här veckan.
Alexandra, du var inne på Diego Costa som fick göra sitt tredje mål för säsongen. Det har snart gått, det har gått 3 år sedan Diego Costa var en stor etablerad målskytt. Sen har han ju haft mycket problem med skador. Men av det Atletico man har fått se mycket den här säsongen, och även igår när fotbollen var tillbaka även i Bilbao, så var det ett krampaktigt Atletico, tycker jag, anfallsmässigt. Och det är som att, precis som Kristoffer Kviborg har varit inne på, de är lite på end of the road, ser det ut som spelmässigt.
Nej, men definitivt. Och det har varit, det är egentligen samma problem med Atletico som det var innan uppehållet, så att säga. Där har inget egentligen förändrats, utan du har Oblak som spelar fantastiskt och egentligen de som håller dem kvar i matcherna. Men sen finns det liksom ingenting framåt. Och inför den här säsongen så skulle det vara en transit-säsong för Atletico Madrid. Och när man kollade på värvningarna så fanns det ändå ganska optimist att här håller man på att vilja skapa någonting nytt. Men sen har man inte riktigt kommit någonstans med, utan man har, lite som du säger, hamnat på end of the road. Och det känns som att det liksom bara tagit stopp.
Och som vi har varit inne på tidigare, så har ju kritikerna också sagt att Diego Simeone, han är ju en perfekt 4-4-2-tränare med lågt försvar och kontringar. Men i sådana här matcher när Atletico bör äga spelet, åtminstone i faser av matcher, då ser det ut som att det saknas idéer.
Nej, de vet enkelt inte hur de ska spela när de blir bollförande lag. Så när man möter Atletico Madrid så är ju nästan den starkaste taktiken att låta Atletico ha bollen, för då vet de inte riktigt hur de ska ta sig till, för de vill att motståndarna ska ha bollen och spela på det sättet. Och det har väl en del lag, skulle jag vilja säga, upptäckt i Spanien, så att det har gjort det mycket svårare för Atletico Madrid. Och om man kollar på ligatabellen nu och hur tufft det kommer vara med de där Champions League-platserna, så kan man nästan börja bli lite orolig för att Atleti inte ska kunna ta en Champions League-plats, även om den pressen och förväntningarna såklart är att de kommer göra det i slutändan ändå.
Om vi resonerar kring att Atletico Madrid inte tar den där CL-platsen, Alex, hur tror du det kommer påverka klubben Atletico Madrid? Tror du det kommer bli en stor massflykt av spelare som kommer lämna? Eller tror du att det kommer, vi stannar kvar, vi har den här truppen, vi kämpar och sen tar vi oss nästa år till CL? Hur ser du på den situationen?
Det är en väldigt bra fråga, men just med den situationen som Atletico lite är just nu, när det känns som att de har kört fast och man har liksom inte hittat riktigt vad som är rätt väg ut, så känns det som att tar man inte en Champions League-plats så kan det nog bli ganska många förändringar över sommaren, skulle jag säga.
Så här ni låter min musik, viva España!
Oj, 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 det här var ju trevligare än en iskall karaff med sangria.
España, por favor!
De båda topplagen vann relativt enkelt, både Real Madrid och Barcelona. Och för katalonerna, då var det en dansk som nu finns med i deras målprotokoll.
Nej, men exakt. Martin Braithwaite har ju fått sitt första mål för Barcelona. Och det har ju varit en väldigt bra värvning, måste man ändå säga, av Barcelona. Det lilla man hunnit att se av honom. För jag tror han hann med 20 dagar i sin nya tröja innan det blev karantän. Men han har gjort ett väldigt starkt intryck, måste jag säga. Och det som definitivt står ut är hur snabbt han har anpassat sig till laget och till spelet. Vilket kommer lite ifrån att han har suttit hemma och videoanalyserat som bara den. Redan innan han blev klar för Barcelona, för att förstå spelet och förstå hur han ska göra sina löpningar och komma bäst in i de olika situationerna, och kommit väldigt bra in tillsammans med Messi. Och en intressant sak också med Braithwaite som han har berättat nu inför återstarten av La Liga, att under uppehållet här så har han jobbat lite med mental träning, i att normalt sett så försöker ju spelarna se framför sig en full arena och hur det är att gå ut där. Så har han under uppehållet suttit och föreställt sig hur det är att gå ut på en tom arena, eftersom det inte är någon publik. Och liksom visualiserat det så mycket att han påstår att det inte i alla fall kommer påverka honom när han går ut på planen, utan att det är någonting som numera är normalt för honom. För detta har han sett så många gånger när han har suttit själv där hemma.
Om man ser till Barcelonas och Real Madrids insatser i stort av helgen, vad tycker du då?
Jag tycker det är väldigt starka prestationer från båda lagen. Det är ju ett uppehåll som gör att vi inte riktigt visste vad vi skulle kunna förvänta oss. Men med de circumstances, så att säga, så tycker jag, eller förhållande som det heter på svenska, så tycker jag att båda lagen har gjort väldigt starkt. Jag tycker det visar också rätt tydligt vilken stor skillnad det antagligen kommer ha med den styrkan av trupp och den kvaliteten på spelarna som Barcelona och Real Madrid har. Det kändes som att det var nästan en större skillnad än vad det varit tidigare under säsongen mot de andra lagen. Så där kommer de definitivt ha en väldigt, väldigt stark fördel.
Alexander Isak fick inte start igår. Vad drar vi för växlar på att han byttes in först i andra halvlek?
Det var egentligen ganska förväntat, skulle jag vilja säga. Just Osasuna är ett lag som passar William José betydligt bättre än vad det gör Alexander Isak. Och det finns egentligen ingen klar startspelare längre mellan de två i Real Sociedad, från vad man hör från San Sebastian, utan det beror helt och hållet på motståndet nu. Och Imanol kommer försöka göra väldigt, väldigt mycket rotationer på Isak och William José. Så vi kommer få se båda från start, vi kommer se båda på bänken, och det kommer gå fram och tillbaka väldigt mycket där. Vilket jag tror kommer vara en styrka för Real Sociedad, och just att de redan har gjort så ganska mycket under säsongen. Men tidigare var det mer tydligt vem som var första valet, medan nu är det egentligen båda som med en rotation. Men att just William José startar mot Osasuna var väldigt, väldigt väntat.
Jag och frugan har ju våran hemvist annars i Marbella, just för dagen i Sigtuna. Men vi tar mer än gärna bilen till Granada och hänger och tar den där långa vandringen upp på toppen också. Och Granada, som jag tycker är en av mina favoritstäder i hela världen, har ju ett väldigt bra fotbollslag som kan knipa en Europaplats den här säsongen. Och en underskattad tränare också, Alexandra, i Diego Martinez.
Ja, och han kommer ju faktiskt härifrån, från Vigo i Galicien. Så att, får man ta lite stolthet om man nu ska kalla sig Vigues när man bor här. Nej, men jag har hört från lite vänner nere i Granada att de är beredda att bygga en staty av honom om de går upp i Europa. Det är en helt fantastisk resa egentligen som Granada har gjort, och detta är väl ett av de bästa lag som Granada, eller bästa säsonger och lag som Granada haft på väldigt många år. Och de kom ju upp i La Liga inför den här säsongen och har tagit sig till en cupsemifinal, och som du säger, väldigt nära möjlighet i alla fall att ta sig ut i Europa. Och Diego Martinez är ju ligans yngsta tränare, den enda tränaren som är under 40. Men han har väldigt mycket erfarenhet, började som tränare redan när han var 20 och upptäcktes av en Vince Monchi som tog honom till Sevilla, där han har tränat olika ungdomslag i Sevilla, var assisterande i A-laget vid en session och tog B-laget, vann uppflyttning med B-laget på ett väldigt imponerande sätt. Sen var egentligen första säsongen som huvudtränare för 2 säsonger sedan med Osasuna. Och detta är ju bara hans andra huvudtränarjobb som är med Granada. Så det är en väldigt, väldigt imponerande säsong som Granada har gjort. Och specifikt Diego Martinez, som jag tror är ett tränarnamn som vi kommer höra mycket, mycket mer av i Spanien framöver.
Riktigt häftigt. Det är många som tänker på Ford när man säger Granada. Men tänk på mycket annat nu. Därför det är ett turistmål, ska jag väl säga, som kan hållas som ett av de bästa i Spanien. Tar ni sen promenaden upp till Alhambra, då får ni se en av Europas mäktigaste byggnader. Och sen så har de ju en öl också som heter Alhambra, som är Spaniens klart bästa, tycker jag.
Nej, det är Estrella Galicia.
Okej. Men jag står fast vid mitt Alhambra-öl. Och sen ska jag vilja säga också att om du exempelvis beställer in en öl där nere i byn, då bjuder de på tapas till drycken, och det tycker jag är ganska häftigt. Vi har ju redan varit inne på bottenstriden, Alexandra, och du varnar nu för ett lag som riskerar att åka ur.
Ja, jag tycker att man måste lyfta ett litet varningsfinger för Deportivo Alaves, som om man kollar direkt på tabellen kanske ser ut att ligga lite säkrare än några andra lag. Men om man kollar på förutsättningarna och om man även kollar på matchen de spelade mot Espanyol, så ser det inte jättebra ut för Alaves. De har ett väldigt, väldigt tufft spelschema framför sig. De är det lag i La Liga som nog är mest beroende av sina hemmasupportrar. De har ett väldigt starkt hemmastatistik och tar väldigt mycket energi från sina fans. Jag tror att det är nog den enda arenan jag varit på i Spanien där man sjunger nonstop i 90 minuter och det är aldrig tyst på Mendizorroza. Så jag tror det kommer påverka dem väldigt mycket. Utöver det är det ett lag som gör mycket av sina mål och vinner och tar poäng i sina matcher i slutet av matcherna och bygger väldigt mycket på sin fysik som försvunnit ganska mycket under det här uppehållet. Och den tränaren man har i Asier Garitano känns inte som en tränare som kommer kunna vända riktigt på det här skeppet och lösa de här problemen. Och mot Espanyol var det väldigt tydligt att Alaves har det jobbigt. De mötte tabelljumbon och det var väldigt, väldigt ensidigt i Espanyols fördel. Och utöver det så har man skadbekymmer på Lucas Perez som är den bästa spelaren. Så att även om Alaves ser ut att ligga okej, så tror jag att de kan bli lite som Girona blev förra säsongen och få det väldigt, väldigt tufft. Och åker de inte ut så tror jag i alla fall de kommer vara där nere och få kämpa om det på sista matchdagen.
Vad händer egentligen i Tyskland, Kevin? Peter Antoines gamla hemland?
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
Ja du Peppe, det har hänt en hel del i Tyskland den här helgen. Vi har fått återigen se hemmalagens fall. Bara ett lag vann helgens omgång och det var Bayern München som slog Gladbach med 2-1. Vi fick se svensklagen falla återigen. Mainz föll hemma mot Augsburg samtidigt som Werder Bremen dock slog till mot Paderborn, bottengänget längst ner i träsket. Werder Bremen vann med 5-1 och har en form av livlina kvar. Men det är extremt tajt där nere. Det är ju som sagt bottenstriden som lever i allra högsta grad. Och sen kan vi också glädja oss åt att en viss Christian Streich, legenden, ikonen, Freibergs tränare, har förlängt med klubben. Han har varit i klubben sedan 1995. Då var han först och främst ungdomstränare, sedan tog han klivet upp och blev assisterande och har sedan 2011 varit A-lagstränare och ser ut att fortsätta. 55-åriga tysken, han cyklar på.
Ja, och Erling Braut Haaland hoppar in och gör mål.
Det har du alldeles rätt. Han gjorde det där målet mot Fortuna Düsseldorf som kan betyda att Fortuna Düsseldorf kan åka ur. Samtidigt som Werder Bremen då vann mot Paderborn som jag nämnde med 5-1. Så det finns en livlina där. Werder Bremen har ju varit i Bundesliga de senaste 39 åren. Det är faktiskt klubben, lite fun fact, som har fler Bundesliga-matcher än Bayern München. De är längst upp där. Men den sviten kan ju brytas om de åker ur Bundesliga den här säsongen.
Och vi älskar ju att snacka Bayern München, och där är det nu lite oroligt runt Alabas framtid.
Stämmer, det är ju mycket kontraktsnack den senaste tiden bland många klubbars spelare. Bayern München har ju kunnat förlänga med både Manu Neuer, det sägs att Thiago ska förlänga härnäst. Detsamma gäller David Alaba, men det är inte säkert. Österrikarens agent sägs inte vara riktigt överens med klubben. Klubben vill dock jättegärna behålla honom, men det återstår att se hur det blir. Det är ju en spelare som är en form av profil i klubben. Han har ju spelat där nästan hela sitt karriär. Han var i Hoffenheim en halv säsong, men annars har han bara varit i Bayern München. Och han sägs ju vara väldigt eftertraktad på marknaden också. Jag kan ju tänka mig att Manchester City skulle nog vilja ha en Alaba som både kan spela som central mittback eller vänsterback.
Ja, han var ju central mittfältare i det österrikiska landslaget, men nu rankar många experter honom som en av världens allra bästa mittbackar. Vad har han för renommé i Tyskland i den positionen?
Han har tagit den positionen med storm. Hansi Flick, det går sällan en presskonferens förbi när Hansi Flick-tränaren då i Bayern München inte berömmer David Alaba. Han kallar ju honom för försvarsgeneralen nu för tiden. Det är han som styr och ställer där bak och också är en stor faktor till att det har gått så bra för Bayern München. Han levererar bollarna till mittfältet. Han ser till att försvarslinjen håller sin ställning. Så han har verkligen gjort det riktigt bra på sin nya position.
Redan klockan 20.30 tisdag kväll väntar en ny ödesmatch för Werder Bremen som är 3 poäng efter Mainz som ligger över nedflyttningsstrecket. Med 3 omgångar kvar av Bundesliga. Bayern München gästar och är alltså på väg att säkra titeln. Barcelona tar samma kväll emot Leganés och vi laddar för Premier Leagues återstart på onsdag. Då vi är tillbaka med allt du behöver veta inför Manchester City-Arsenal. Och så väntar ju cupfinal samma kväll i Italien och vi ställer oss frågan om Napoli kan rubba Juventus.
Det var allt för den här gången. Vi hörs!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.